Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Varning för hundar.
Ser lite skräpigt ut här inne, här bakom. Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helene Rothstein och nu står jag här med Johan Stene som är vd för Technion. Och vi ska ut och jogga.
Ja, det ska bli spännande. Jag har packat ner din vattenflaska i väskan så att om vi blir törstiga kan vi stanna och dricka den.
Du är ju vd för Technion och är det 17-18 år sedan ni startade eller?
Ja, vi startade på hösten 2006. Sen blev jag vd efter min kompis Jonas när han slutade på sommaren 2009. Så sen 2009 har jag varit vd. Vi grundades 2006 så det är 18 år.
När ni grundade bolaget så tänkte ni, hur svårt kan det här vara att köpa på sig en massa bra bolag och vi bara öser? Så tänkte ni ett par år och sen?
Ja, så tänkte vi härligt. Tur att man inte vet så mycket. Någon gång kanske. Men sen så kom finanskrisen 2008. Då var det inte så lätt längre. Då var vi inte så kaxiga. Utan då fick vi liksom sprattla för att finnas kvar överhuvudtaget.
Det här är Marknaden med Helene Rothstein.
Om du tar hisspitchen för Technion, vad gör ni för någonting?
Vi identifierar och förvärvar mindre teknikdrivna bolag som verkar i smala nischer. Då så köper vi dem för en rimlig värdering. Så vi har igen våra pengar på 5 år på en rimlig prognos. Så ser vi till att vi äger dem på evig horisont och utvecklar de bolagen. Ser till att människorna som jobbar där trivs och gör ett bra jobb. Och så ackumulerar vi och växer på det sättet. Så vi växer organiskt i de verksamheter vi har. Och så växer vi genom förvärv, genom att liksom addera på mindre enheter då. Jag säger mindre för att våra bolag omsätter mellan, ja, de minsta är neråt 20 miljoner. Men säg från 50 miljoner upp till 120 miljoner omsättning. Och så det viktigaste vi tittar på, det är resultatet då. Det är vad man tjänar för pengar på de där omsättningarna. Men bara för att ge en storleksordning. Så anställda från 10 till 50 anställda kanske. Så väldigt nischat, väldigt specialiserat. Det är alltid en fysisk produkt som säljs. Är det service så är det kopplat till den fysiska produkten. Och vi försöker hålla oss i många olika små industrinischer för att få en robusthet och en stryktålighet i gruppen som helhet. Då. Så några saker går alltid lite dåligt. Några saker går alltid lite dopat bra. Och lite i mitten går som vanligt.
Vad går dåligt just nu?
Nu går det tyvärr, det är tråkigt för våra finaste produkter så här som man som lekman tycker är fina, det är fina villor till privatpersoner. Så sen förra sommaren egentligen så har vi kanske sålt ett par hus och för några veckor sedan skulle jag nog ha sagt noll hus. Men så det går ju väldigt, väldigt sakta och det handlar ju om det som vi alla lever i med hög inflation och höga räntor och bankerna vill inte låna ut och personerna som vill ta det stora liksom investeringsbeslutet i livet vänta på det tills det känns tryggare i stort. Sådär.
Och ni köper alltid 100% utav bolagen. Varför?
Från början så tror jag det bara blev så. Och sen så har det känts rent och ärligt. Försöker göra saker enkelt. Så att vi har bara fortsatt och det har fungerat väldigt bra. Dels så ger det oss ett tydligt mandat över vad vi kan göra med bolaget. Det är ju vi som kontrollerar det, vi som har ansvar för det. Och det där med ansvar är också väldigt viktigt på säljarsidan, att de känner att de kan släppa hela ansvaret. Det är ofta entreprenören som säljer. Man har lagt ett liv och all vedermöda som ligger bakom att bygga ett fint bolag som är värt att sälja. Så kan de lägga bort hela det. De är klara med det kapitlet genom att de får pengar för sina aktier. Och det vi har märkt är att de som vill sälja till oss och de som vill jobba vidare med oss, det passar bra i den konstellationen. Och då är det egentligen så att, som vi ser det, eller mina ord blir det här, men att vi köper aktierna för pengar. Entreprenören som säljer har liksom fått valuta för sitt livsverk och blir av med den osynliga bördan som det faktiskt är att äga någonting och ansvara för det. Och många känner då någon form av lättnad eller nytändning eller nystart och sådär. Få energi och liksom vilja göra mer saker. Och det är det vi tror på, den mekanismen, och vi ser att den fungerar. Så att, ja, ungefär så.
Vi ska börja jogga nu och så ska vi prata mer om Technion. Men kan du inte visa vart vi är någonstans?
Nu är vi ju i Hagaparken precis i kanten och ovanför rondellen är vi vid Roslagstull. Uppe vid Carl Elds ateljémuseum på en kulle. Och här står också en staty av Strindberg som Carl Eld har gjort, som heter Den unge Strindberg i skärgården. Blickar ut över Brunnsviken. Vi är här på en tid på året också där alla sirener har slagit ut. Och där det är lummigt och grönt. Så det är superhärligt. Men nu ska vi jogga bort förbi Stallmästargården och sen upp mot Haga till mer.
Vi kör.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Känner du vad det luktar?
Ja.
De har kärat planket här, så det luktar jätte... Det luktar som skärgården.
Du, att vi joggar, det beror ju på att jag gillar det. Men du gillar liksom det ännu mer.
Ja, jag har joggat och pendlat till jobbet. Joggandes från 2011 egentligen. Så det har gjort att jag har mått ganska bra, tror jag. Och haft ett väldigt stillasittande jobb. Där man inte använder kroppen så mycket. Så jag har ändå fått använda kroppen varje dag. En gång på morgonen och en gång på kvällen. Så det har varit väldigt bra för mig.
Jag tittar på din meritlista.
Ja.
Din löpningsmeritlista.
Ja.
Men vad är din, som du tycker, din främsta jogging- och springprestation?
Ja. Det här måste jag svara på förut. Så kan inte svara. Det ändrar sig kanske. Det kanske också är talande för hur jag fungerar. Men den största upplevelsen som jag har i början av när jag började springa långt, det var när jag klarade av att springa 100 miles, alltså 16 mil på 24 timmar. Det hade jag läst om i någon bok, och sen när jag gjorde det själv och förstod att jag kunde det, då blev jag väldigt, väldigt glad. Det var på ett 24 timmars lopp där man har en, där inte sträckan är fast utan där tiden är fast. Man har 24 timmar på sig att springa så långt man kan. Och man gjorde det på en löpabana i källaren under Bislettstadion i Oslo. Runt i 24 timmar. Och så efter mycket vedermödor, jobbiga tankar och ont i kroppen, så lyckades jag komma över 16 mil på 24 timmar. Då blev jag väldigt, väldigt glad. Det var nog 2012. Möjligtvis 2011 kanske.
Försätter du dig mentalt i något särskilt läge? Eller hur funkar det?
Från början när jag läste om det här med ultralöpning, som var det som gjorde att jag började springa så mycket. Jag blev så fascinerad av att det fanns människor som ville och kunde hålla på så länge. Jag förstod verkligen inte varför. Men jag var, det som gjorde att jag ville prova själv, att jag var nyfiken på hur det känns när man inte fortsätter. Ja. Vad är det som gör att man inte kan fortsätta? Eller väljer att inte fortsätta. Så det var egentligen drivkraften. Och sen så är jag så nördig, så när jag hittar något som jag tycker om eller är nyfiken på, så gör jag det mycket. På den tiden, för drygt 10 år sedan, så var det en väldigt liten, smal sport. Så att de som gjorde det mycket blev också bra. Och man tävlade och placerade sig ganska bra. Så då fick jag väl blodad tand på själva tävlingen också, som inte hade varit drivkraften från början. Och då ville jag bli bättre, och så provade jag massa olika tävlingsformer. Och till slut så blev det tävlingar runt om i världen och många olika distanser och former av ultralöpning. Så att jag har ju sprungit i landslaget några gånger, lyckats ta en VM-medalj, bronsmedalj i 24 timmars löpning. Och jag har sprungit långa lopp i terräng också, sprungit tvärs över Pyrenéerna en gång.
Hur var det?
Det var fantastiskt och hemskt. Man sprang ju på en vandringsled på franska sidan av gränsen då, mellan Spanien och Frankrike. Och jättevackra vyer. Vi passerade väl drygt 30 bergspass och otaliga bergsbyar när vi sprang från från Medelhavet till Atlanten. Och det tog drygt 12 dagar med extremt lite sömn. Och jag gjorde det i stort sett utan support, vilket gör att man kan bara äta när man får tillgång till någon bergshytta eller någon by eller sådär. Så att man är väldigt utlämnad i alpina miljöer både på dagen och på natten. Man blir väldigt ensam och nedbruten av såklart vedermödan att röra på sig, men också av att man försöker sova så lite som möjligt för att man ska komma i mål så fort som möjligt. Så att efter det tog det lång tid och komma tillbaka till normala tankar och normal rytm igen.
Men hjärnan, sätter du den på noll? Eller vad tänker du på?
Om man vill prestera bra så handlar det väldigt mycket om att vara fokuserad på uppgiften, som allt. Det är väl som det mesta när man ska bli bra på något, att man måste fokusera på det man gör. Så att det handlar om att ta hand om sig på bästa sätt just nu för att kunna prestera längre fram eftersom loppen är så långa. Tänka på att man springer effektivt, att man äter och dricker när man ska. Och så försöka låta negativa tankar komma och inte vara rädd för dem, utan låta dem komma och gå. Och försöka fokusera på det som är positivt. Sen så blir det, när man är väldigt trött och man håller på länge, så blir det egentligen en hjärnornas kamp. För de som det ska gå bra för och de som det eventuellt ska gå mindre bra för. Kommer man in i en känsla av att jag är duktig och det här flyter på bra och konkurrenterna har ingenting att komma med och så, då betyder det oerhört mycket när allas kroppar är väldigt nedbrytna, som allas kroppar är efter lång tid i ett ultralopp till exempel. Så då är det ofta den som har positivast syn på läget som brukar prestera bäst.
Men har du lärt dig det så här? Här kommer du, onda tanke. Jag är inte rädd för dig.
Ja, men man är vanare vid dem. Eftersom jag har haft dem så många gånger. Och jag har pratat med så många löparkompisar. Som har haft väldigt liknande tankar. Så det är inte något som är unikt för mig som individ. Jag tror man kan lyssna på människor. Både på motionslopp och mer i elitsammanhang. Det är ganska liknande intervjuer för de som har misslyckats. Man pratar mycket om sig själv, att jag kände att det gjorde ont där. Och jag har haft svår vecka innan. Jag har känt lite stick i halsen. Ja, jag kände att jag inte hade kraft i benen. Och det är lika bra att bryta, så jag inte blir långtidsskadad.
Nu är vi här i en uppförsbacke.
Ja, men vi försöker ju, men det är svårt att hålla munnen nära micken. Och titta vad fint. Lilla blommor över hela ängen. När det går tungt och man börjar tycka synd om sig själv, jag tror det är något väldigt genetiskt mänskligt, för att man ska skydda sig själv, så har man lärt sig att man har gjort det många gånger och känt så många gånger att man inte är unik, fast det är det tankarna skriker på något sätt. Du är unik, ta hand om dig själv, du förtjänar att vila, du förtjänar att äta, du förtjänar att bryta, eller vad det är. Och kan man komma förbi det och vara trygg med att just det, det är inte bara jag som känner så här, det är alla andra här också. Så är det lättare att fortsätta. Och så kan man på något sätt, jag vet inte, lura sig själv och köta på.
Men du började också springa ganska sent. I livet alltså.
Absolut. Det var min kompis Jonas som när vi grundade Technion tillsammans. Han kände nog, han var nog klok, eller han är klokare liksom. Så han kände att vi kan inte vara 30 plus och liksom börja känna oss gamla och sletna och förkylda hela tiden. Så han började springa. Och sprang lopp på fritiden. Och en gång fick jag ett vykort från han och hans brorsa när de var på roadtrip i USA. Då hade de sprungit, eller Jonas i alla fall hade sprungit New Mexico Marathon. Och tänkte jag, nu har han blivit riktigt knäpp. Liksom frivilligt på semestern springa ett maraton. Men han höll i det där. Tyckte det var roligt. Jag begrep verkligen inte. Men sen så tvångsanmälde han oss till en svensk klassiker 2008. Jag var jättesur för det. Riktigt som motvals. Och tyckte att det bara skulle bli tråkigt och jobbigt. Men vi började med Vätternrundan. Och när jag cyklade i mål där i Motala så tog det jättelång tid. Jag vet inte, kanske 14 timmar eller så här löjligt. Så då rann tårarna på kinderna. För jag tyckte att det var så stort att jag liksom för egen maskin hade lyckats trampa mig runt där. Och sen så blev det, ja, höll ihop det i alla fall och gjorde det där året. De där tävlingarna. På grund av det så hade jag varit tvungen att börja jogga lite för att liksom klara av det överhuvudtaget. Men då sprang jag jättelite. Ungefär så här fort som vi joggar nu.
Vad kan det vara? 7,3?
Ja, exakt. Ja. Fast bara några kvarter hemma på Söder då, där jag bodde. Två gånger i veckan. Och den lilla livsförändringen gjorde att jag mådde bättre generellt, kände jag. Så jag fortsatte jogga. Fast jag inte hade något att tävla liksom, så ingen tävling i framtiden eller så, utan bara för att ha och må bra. Och då var det var inte kopplat till någon så här prestationsångest eller att man nu regnar det, nu ska jag inte ut och springa, utan det var så kort, det var typ 20 minuter en två gånger i veckan. Så jag gjorde alltid det, för det var så litet mot, det var så liten tröskel. Och så höll jag liv i det tills jag 2010 på vintern 2010-2011 läste en bok som heter Born to Run, som handlar om ultralöpning, som skriver av Chris McDougall.
Var det inte det som kom också då? Nästan springa barfota.
Jo, de här rörmurglöparna, de har ju väldigt knappa resurser och då har de någon typ av sandaler med snörning som de springer i väldigt brötig terräng med stenar och klippor och så. Det var säkert inte Chris McDougall som liksom drog fram det här, men i samband med den vevan i alla fall så blev det väldigt populärt att börja experimentera med det som kallas för barfota skor eller barfota löpning. Det är superbra.
Det är väl dåligt för knäna? Eller vart ska vi?
Ja, vi kan ta här. Ja. Nej, det är jättebra. Men det är jättedåligt om man har sprungit i skor sedan man var ett år. Och så har man fyllt 35 och så ska man tro att man ska börja springa barfota. Då är liksom inte biomekaniken uppdaterad. Så man får ta det lite pö om pö. Men det är klart att det är bra. Dels känner man ju hur kroppen är tänkt att fungera. Ja. Hur löpsteget är tänkt att fungera. Och sen sakta sakta, om man gör det försiktigt och inte dra på sig skador på en gång. För att man gör det för mycket och för fort. Så bygger man ju upp muskler och senor och så i underben och fötter som blir jättebra.
Hur brukar du göra förresten med uppförsbacka som vi har kört några nu?
Ja, jag brukar... jag vet inte, jag brukar inte tänka så mycket. Men jag försöker hålla samma ansträngningsnivå. Ja. Vilket betyder att man går ner i fart då. Vad ska man säga, samma puls eller samma andningsfrekvens. Om det inte är tävling, då kan det vara bra att trycka på lite uppåt. Om man vet om med sig att man är dålig tekniskt utför. Det där är ju olika hur man är.
Hur är du?
Skapt. Jag brukar vara bra. Jag är bättre uppför än utför. Jag är inte bra på något. Men hellre uppför. Då är det mer dieselmotor bara. Utför måste man vara väldigt tekniskt duktig och släppa på. Man tittar på duktiga trail-löpare som springer ut för extremt tekniska stigar. I bergen så ser det nästan ut som att de är som vatten som bara rinner ner. Man kan inte begripa hur en människa kan förflytta sig så fort med kontroll utför. Och där är absolut inte.
Det här är en väldigt fin runda. Det är liksom en snygg stig.
Visst är det det?
Ja, det är det.
Bredvid E4.
Ja.
Otrolig.
Brukar du tänka så?
Ja, titta här. Titta om man kan en dag när världen är som vanligt och vardagen är som vanligt. Och så kommer man ihåg att tänka precis som du sa nu. Vad fint det är här. Och så bara se. Titta, det kommer sol och lyser på den här fina barken. Det är jättevackert. Det spelar ingen roll om jag är här. Men jag får se det. Det är jättehärligt. Men det gör man ju inte varje dag. Men om man kan tänka så ibland så är det så underbart att bara kunna stanna till och känna att jag får vara med liksom.
Du, det här Berkeley Marathon heter det, va?
Ja. Berkeley Marathon. Det är ett svårt lopp. Jag vet inte om det är inget löp. Det är som en äventyrsbana i en state park i Tennessee. Där man ska förflytta sig ungefär 100 miles på 60 timmar. Så det är väldigt långsamt. Liksom i löpartermer. Så att det är på en bana som är väldigt svår att hitta på. Det är 5 varv med kontroller. Och man ska göra det på den där utsatta tiden. Det är väldigt, väldigt svårt terräng. Lagt på en tid på året i början av året. När vädret kan skifta mycket. Så det kan vara snö och regn och dimma och ganska varmt. Och så har det liksom sakta byggts upp. Även innan sociala medier var en grej. Så var det ganska känt eller mytomspunnet att det är inga som klarar det där loppet. Men det är också svårt att... tog aldrig riktigt skruv i stora sammanhang att folk visste att det fanns, därför att det aldrig gjorts reklam för det. Det finns ingen hemsida. Det är inte officiellt hur man ansöker. Det är bara 40 startande om året. De där ingredienserna tillsammans med då att det är så väl avvägt så att ungefär 1% klarar det. Nu är det 17 personer som sedan 1986 som har gått i mål.
Inte du?
Inte jag.
Vi tar den här backen så snackar vi här uppe.
Okay.
Är vi i Solna nu?
Ja. Där nere är liksom början av Råsundavägen. Ja. Och så bort till, ja, nu förbi Friends och bort till Råsunda. Och ditåt är ju Kista och Arlanda. Om vi kan fortsätta ner här så finns det en...
Ja, just det. Här gäller det att ha lite teknik i nedförsbacken.
Yeah. Försöka stanna. Jag ska bara säga. Man försöker sätta lätta steg och inte på stenar och rötter så utan liksom på jord.
Ska man det?
Ja. För sånt här vet man aldrig hur halt det är eller om det flyttar på sig.
Aha!
Man ser ofta det när man är lite nybörjare att man försöker kliva på stenar.
Ja, ja, exakt.
Men det är bättre att trampa på jord för den liksom händer inte så mycket. Den kan ju vara hal. Vi är ganska nära mitt kontor. Ska du hänga på dig?
Ja, vad kan jag göra? Joggar vi in i Solna då, eller?
Ja, så nu sticker vi över E4.
Jag tyckte du var snabb ner för backen.
Allt är relativt.
Du springer från stan?
Ja, jag springer från bo på Folkhögangatan. Smitter in här i busken. Känner lite.
Ja.
Det är rent på.
Här känns nästan som i Skåne.
Ja, det är föränderligt landskap som vi joggar i.
Är detta ditt tempo ungefär när du springer?
Ja, det är det nog.
Ganska snabb jogg. Vad har du i vilopuls?
Jag vet inte. Jag hade sån där pulsklocka, det var ju länge sedan. Det gills inte. Ja, det hade jag tagit väldigt kort tid. Sen hade jag sån GPS-klocka många, många år.
Ja.
Och loggade alla kilometer jag sprang. Och hur fort det gick och så. Och det var väldigt bra för mig de första åren. För det gjorde att jag samlade på kilometrarna. Så jag tränade, liksom, hade jag inte fått ihop det jag hade tänkt, så gick jag ut och sprang lite extra den veckan. Och det gjorde att jag hade några år med väldigt mycket samlade kilometrar. När åren har gått har jag känt att det där bara... Jag slutade titta efter några år. Det bara sköttes automatiskt, laddade upp sig på internet av sig självt och sådär. Men jag tittade aldrig på det. Så till slut så funderar jag på varför har jag den. Så nu har jag lagt bort det. Så nu vet jag inte riktigt hur lång tid det tar. Nu är det bara erfarenhet. Och så försöker jag gå på någon slags behaglig lunk.
Men du är tillbaka till det här Berkeley Marathons.
Ja.
Varför klarar du inte det?
Ah.
Vi säktar ner när vi pratar om det här.
Ja, varför klarar jag inte? Det är såklart många saker. Men när jag gick in i det... Lite som när vi startade teckningen, vi trodde inte att det skulle vara något svårt. Det är ju liksom pannkaka, det här är superenkelt. Men när jag skulle springa en Barkley för första gången, 2015 var det. Då åkte jag dit med samma inställning. Jag hade liksom fått ett gott, osunt självförtroende till hur bra jag var på att springa och just ultralöpning. Så jag åkte dit och tänkte, det är liksom, hur svårt kan det vara? Det är bara att göra. Det är löjligt, jag har ju sett varje år när jag har varit där efter det att det kommer alltid sådana som är där för första gången och tror att det ska gå så lätt. Precis som jag trodde på temat, vi är väldigt lika. Och det gick liksom inte. Jag gjorde några misstag. Jag var i väldigt bra fysisk form, men ja, det gick inte.
Men är det att man går in i en vägg liksom? Eller vad händer?
Nej, det är så, eftersom man håller på så länge, man... Det ett varv tar 10 timmar i början och sen börjar det ta längre och längre tid. Så det tar längre än 10 timmar då. Och vara ute i skogen så länge för sig själv, det krävs så lite att det rinner iväg 20 minuter. Man hittar inte en kontroll. Man stannar och käkar och tappar lite tid för man får slut på energi. Det kan komma dåligt väder som gör att man inte hittar eller att det blir lerigt så att det är jättejobbigt att gå upp för backar och sådär. Så att det är små saker som ackumuleras över tid. Och sen ju fler varv man har gjort och man har varit vaken ett dygn och längre, då börjar ju det här beslutsfattandet bli sämre också. Så att man börjar ta knäppare beslut för att hjärnan är trött. Så att det är liksom sakta sakta går det sämre och sämre. Och till slut så rinner tiden iväg och så får man inte fortsätta. För det som, har man inte klarat ett varv på en viss tid, så får man inte gå ut på nästa varv även om du kommer tillbaka då. Så det är som ett rep som dras.
Vad är det som händer?
Ja, det har hänt varje gång då i olika utsträckning för mig. Så att jag har lyckats ta mig 3 varv ett par gånger. Och aldrig fått gå ut på det 4:e varvet för att jag har varit för långsam in på det 3:e varvet. Då. Men det är mycket som ska klaffa. Dels så ska man ju såklart vara ganska duktig på att ta hand om sig själv i skogen så där länge. Och kämpa på med hög ansträngningsnivå. Men sen så kan det vara så att jag rent fysiskt är för svag för det där loppet. Det är väldigt få som sagt, när det är 1% av de som har försökt som har klarat det. Det är riktigt, riktigt på gränsen för vad som går. Och då kanske inte jag är riktigt tillräckligt nära gränsen. Så kan det vara.
Nu har vi kommit till Mall of Scandinavia.
Ja.
Fin bro på att komma till så här.
Ja.
Det här känns väl lite som en mållinje? Eller?
Ja, det här känns ju... Man blir glad när det inte har kommit en pendeltåg precis. Att det är knökfullt med folk på den här bron, för det är det ju då.
Ja, just det.
Jag tror att det är 40 000 arbetsplatser har någon sagt i det här området. Så det är många som ska till och från jobbet. Här är först SCB, ja. Sen kommer det gröna här nere i Vattenfall. Och sen kommer Svenska Spel. Och sen så längst borta sitter Svenska Fotbollsförbundet och Carlsberg och vi och några till.
Ja, all right.
Solna-laget sitter där också. AIK.
Ja.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Kaffe? Ja, jag tar gärna lite kaffe. Och kanske ska man ta lite vatten med.
Ja.
Du, hur känner du nu när du kommer och är så här lite svettig på jobbet?
Jag
känner mig lite blyg med det.
Är det så? Nej, det gör jag inte.
Här är några som brukar komma svettiga till jobbet.
Ja. Och du heter?
Carina Strid.
Och du är CFO?
Ja, det är jag.
Hur går det för dig då?
Ja, men Q1 som var det senaste vi släppte, då är vi väldigt stabila visar vi. Så det är kul.
Överraskar ni marknaden?
Det gjorde vi inte, skulle jag säga.
Hur tolkar du det?
Jag tolkar det som att vi har de bolag vi äger, som är drygt 20 stycken, ger oss en väldigt god riskspridning. Vi har ju några bolag som har det tufft, de är i byggsektorn. Och sen har vi den stora massan som är, visar en god utveckling. Så har vi väl några kanske som är överpresterare. Och så ska det alltid vara. Sen kommer det där växla vilka som är lite bättre än vad man kanske förväntar sig och vilka som är lite sämre än vad man förväntar sig. Men det ger en, liksom en god riskspridning och blir att vi ger en väldigt stabil grupp.
Tack så mycket. Jag ska lämna det här. Det är, ni springer också, eller?
Ja, jag cyklat, eller vi båda cyklar till jobbet varje dag. Ja. Och jag har precis börjat springa igen, så jag har sprungit 2 gånger i helgen och det har gått jättebra. Det
känns jättekul. Tack så mycket.
Ja, tack.
Nu ska vi se här.
Det här... Du skrattar, du blir helt mållös.
Jo, men jag blir mållös. Vet du varför? För att jag sällan... Jag kommer ihåg någon film om någon autistisk professor.
Vad härligt. Ja, exakt.
Och varför tror du att jag tänker på det?
Ja, men det är ju här, vi har gått ut här i korridoren, så har jag som ett hörn, eller det är slutet på korridoren, så det är som ett, en ändetarm på en korridor. Och där är vi, jag bad om att få mycket whiteboards när vi flyttade hit. Och så fick jag inte det, utan för det skulle bli för fult, tyckte de när de designade det. Så då målade de här väggarna med så här whiteboardfärg, så man kan rita på dem. Så ritar vi här.
Berätta vad det står här. Är det här bolagen, eller?
Nej, det är bolagen då, så att det här är ganska gammalt. Här är världen till exempel. För här har vi ritat upp lite vad vi tänker, att hur mycket folk bor här, vad kommer hända framåt, vad tror vi på flöden och så. Vet du vad det här är?
Rund cirkel, är det New Delhi?
Det här ser man kustgränsen liksom. Så här är Indien, här bor 1,4 miljarder människor. Här är Afrika, 1,2 miljarder, här är Europa, här ser du.
Jag ser nu Tel Aviv.
Och här åker det båtar. Här åker det båtar åt olika håll. Och så här är Jakarta tydligen 250 miljoner.
Och så ser det ju ganska mycket matematik man ser här också ju. Eller?
Matten åt dig. Men det är lite så här basmatte som man behöver när man håller på med ekonomi och affärer. Så man ser hur man ska tjäna pengar eller inte. Vad det finns för underlag för att tjäna pengar om inte annat. Men sen är det är ganska bra att ha... att rita för att förklara, om man är fattig med ord som jag kan vara. Då är det, den här är till exempel lärt mig av min kollega Thomas. Det här är hans peace-märkesaffärsmodell. Ett peace-märke, sån här Total Nuclear Disarmament-märke. Och den stora tårtbiten på ena sidan till höger, då, här i det här fallet, det är materialkostnad. Det är ungefär 40% av alltihopa. Personalkostnaden, en lika stor tårtbit åt andra hållet till vänster. Och sen så är det de där två små tårtbitarna där nere söderut. Då är den ena i övriga kostnader. Och den andra lilla tårtbiten, som ynkliga tårtbiten som blir kvar, det är 10% vinst. Den har han kört sitt bolag på i 30 år. Det tycker jag är väldigt visuellt och bra. Det går ju. Det är bevisligen går det att göra så. Men det är ju inte så kul, för att man, hur mycket man än jobbar får man bara 10% i vinst. Jag tycker att det är roligare att försöka jaga upp den där vinsttårtbiten. Och utmana det. Om man ska bli större och jobba hårdare, så är det rimligt att man får större del av kakan till slut också. Så då har vi liksom använt den där lite för att prata om det och teoretisera kring det och sådär. Det är ju svårt att jobba här, för man måste vilja vara bra.
Vad har du själv fått för feedback där?
De läser mig som en öppen bok. Om de ser att jag tycker att de har gjort ett dåligt jobb, då känner de det. Jag säger liksom inte det. Och sen måste jag jobba med att verkligen säga det, för det, på ett andra hållet funkar inte den där tysta leken riktigt lika bra. Då måste man öva på att vara verbal och verkligen omfamna och krama och hylla dem som gör bra. Och de flesta gör ju bra saker hela tiden och de kämpar ju verkligen. Det andra är ju en sällsynhet, men jag vet att jag har fått mycket kritik för att det är som att jobba med sin mamma liksom. Typ, jag är rädd för dig, du är så kritisk. Och ja, jag är det, men jag är det mot mig själv också. Så att, ja, jag vet inte. Kommunikation. Det är väldigt fria tyglar då, ska jag säga. Det är det det är. Så att det är väl det som gör att det blir extra läskigt. Det förväntas av alla här, av varandra, inte bara av mig, utan vi förväntar oss av varandra att man gör sitt bästa och att man gör det väldigt, väldigt bra. Och det är ju en utmanande miljö. Det finns liksom inga arbetsbeskrivningar eller det finns inget körschema eller så där, utan man måste uppfinna det själv. Och det passar inte alla.
Och alla, menar du, ni som är här? Liksom? Mm. Eller vilka är alla i det här fallet?
Ja, jag menar de som är här. Vi gör ju inga tillsättningar eller så ute i bolagen annat än vd:ar. Så det är ju vårt ansvar genom att vi sitter i alla styrelser och vi äger led genom styrelsearbete. Så vi tillsätter och avsätter vd:ar. Och då ser vi till att vi har vd:ar som är duktiga på att bygga lag. Som är duktiga på att skapa en arbetsmiljö där folk trivs och vill vara bra. Ofta så är det som är utmaningen, att hitta duktiga ledare. Det är just den där kulturbyggarbiten. Att vara affärsmässig och kunna sin bransch och sådär. Sådana finns det gott om. Om inte annat så går det att lära sig ganska lätt. Det går att coacha folk åt det hållet. Men coachningsgraden är mycket mindre just med det naturligt ledarskap och liksom gilla att bygga kultur. Det går till en viss gräns, men inte hela vägen.
Vi pratar här om byggsektorn, att de har det tufft. Vad tänker du om det? På sikt, ska man ändå behålla de bolaget som är exponerade mot det? Eller tänker du det kanske inte passar längre? Hur tänker du?
Mycket tråkigt. Jag tänker alltid på evig horisont. Jag ger aldrig upp. Jag slutar aldrig. Så att, jag är helt övertygad om att vi kommer vilja bo i fina trähus även i framtiden i det här landet. Vi har väl gjort det i några tusen år. Jag gissar att vi kommer göra det ganska länge till. Så att, men däremot så en viktig del av vår affärsmodell är att ha en spretig grupp, ett finare ord, diversifierad grupp, där vi är många olika industrinischer. Och vi ska absolut inte liksom öka vår exponering mot bygghållet. Det är en väldigt volatil industrinisch. När det är högkonjunktur där så är det riktig högkonjunktur där. Många täljer guld. Och sen så blir det tuffa år och då går man hem. I stort sett överdriver lite, men det är så är det. Så att vi har två bolag. Ett som heter Hemmet som gör villor. Främst kunder i sydöstra Sverige från Kalmar till Kristianstad kan man säga, när vi bygger nyckelfärdiga. Kundanpassade då, arkitekter hittade sig man alltid om hus, men liksom riktigt skräddarsydda hus för privatpersoner. Sen har vi en komponentfabrik i Småland som heter Grimstorps byggkomponenter utanför Nässjö. Och det är mer som en fabrik där vi slår ihop olika typer av byggelement. Väggar, takstolar, takluckor.
Men du startade också utan några pengar. Hur kom den idén från början?
Det var inte så mycket jag. Det var mer min entreprenöriella vän Jonas Häggqvist som vi hade varit anställda tillsammans och haft väldigt kul som anställda. Vi jobbar med affärsutveckling och försäljning och så. Men kände att vi ville göra något eget. Och då hade Jonas föräldrar sålt ett av sina bolag som de var delägare i. Det här var 2005. Och hade delägarendeskap i två andra bolag som var små agenturbolag. Så den ena sålde kablagebearbetningsmaskiner tillverkade i Schweiz. Och det andra sålde olika typer av elektromekaniska komponenter tillverkade i Tyskland. De här bolagen hankade sig fram okej, men Jonas föräldrar ville gå i lite tidig pension och inte hålla på så mycket med bolagen längre. Så att Jonas pappa berättade för oss om sin tid som dotterbolags-vd i Bergman och Beving-koncernen. Han hade jobbat tidigare. Det gamla, riktiga Bergman och Beving. Det lät så himla smart och lätt, tråkigt, men lätt att identifiera och köpa fina små teknikbolag och stoppa in dem under ett koncernparaply och låta dem fortsätta göra det de är bra på och själv fokusera på att stötta dem och hitta nya bolag och stoppa in i gruppen. Så att mycket ungt och naivt så föreslog vi varandra och sen Jonas föräldrar att vi gör det här. Vi startar ett nytt tänk
Adtech eller Indutrade tittar vi mycket på den tiden. Fast vi gör det mycket snabbare än vad de har gjort. Vi hade tittat i en Indutrade årsredovisning där man såg deras utveckling från 70-talet och framåt, och man såg hur många år de hade behövt traggla och vara pyttesmå och inte tjäna så mycket pengar och så, tills det verkligen tog fart. Och sen när John Alvarsson kom in och satte igång den stora förvärvsresan och det blev superfint och sådär. Jag tänkte, varför ska det behöva ta så lång tid? Vi gör det här jättefort. För vi förstod inte bättre. Men Jonas föräldrar, de var inte så svåra att övertala, för de ville ju inte hålla på längre med operativ verksamhet. Och de litar väl på sin son. Så att nu var det upp till oss att försöka övertyga de andra. Och det var Jonas som gjorde ett hästjobb där och övertygade de andra aktieägarna till de här två bolagen. Fem personer ungefär. Att jag och Jonas var lämpliga att göra det här då. Och så hittade vi på namnet Technion, startade det och fick med oss allihopa. Så de växlade in sitt ägande till Technion-aktier i, jag tror att det var november 2006. Och då hade vi ju en liten grupp med två dotterbolag som vi ägde till, som Technion ägde till 100%. Och sen jag och Jonas hade en, fick en del av Technion då som liksom belöning för att vi gjorde det, eller skulle försöka göra det i alla fall. Så då fick vi ungefär 10% var, om jag kommer ihåg rätt, av helheten.
Att ha sådana här compounders, det blev ju väldigt hett ett tag. Och väldigt svenskt fenomen också har det ju varit.
Ja.
Att ha en sån serieförvärvare. Och det var väldigt omtyckt ett tag. Också på börsen, det kom väldigt många nya och sådär. Och sen så har ju hela sektorn fått sig en törn neråt på värderingar och så.
Mm.
Inte ni så mycket. Nu har det gått ner lite senaste veckan tror jag hos er. Men det var också en stor försäljning. Det var också någon som sålde det. Men varför tror du att det är så, och hur tänker ni?
Till mångt och mycket så kommer ju det här från Bergman och Beving som grundades i början av 1900-talet, 1906 kanske. Och då handlar ju det från början om agenturverksamhet, alltså att det var ingenjörer här som representerade utländska tillverkare eller utländska varumärken och sålde till svensk industri, för svensk industri klarade sig av olika skäl väldigt, väldigt bra under hela 1900-talet och behövde specialistkompetens och specialkomponenter och teknik. Så att jag har verkligen ingen bra koll på deras historik så i detalj, men man har förmodligen, när man har ackumulerat upp så mycket bolag och så mycket industrihandel som Bergman och Beving gjorde under 1900-talet, så har man fått en otroligt bra receptbok på hur man gör. Vad som funkar och vad som inte funkar. Man har gjort alla felen och förhoppningsvis många av rätten också.
Och ni tittar ju också på hur har de här gjort det tidigare när ni satt igång. Så tittar ni ju på liksom förlagor ungefär.
Ja, vi fick ju mycket liksom av Jonas pappa och de andra, några av de andra aktieägarna som av de här första grundbolagen i Technion. De hade ju också jobbat i den här sfären tidigare. Så att vi fick ju liksom mycket insikter därifrån. Men det går inte såklart att lära sig allt från att läsa en bok eller läsa ett recept, utan man måste ju prova och knäcka några ägg också. Och det här med att det tar tid, det är nog det. Att man måste få göra några fel och se att det verkligen inte fungerar och att det inte går att göra genvägar, utan att liksom kultur bygger man bara sakta, sakta med en sten i taget. Men varför det funkar i Sverige... Det finns en väldigt tillit här till myndigheter, till system, till regler. Man följer regler väldigt mycket. En annan stor sak som jag tror absolut har påverkat är att vi har officiella räkenskaper på alla bolag. Så du kan ju hitta de här små bolagen. Det kan man inte i alla geografier.
Och marknadens lite mer ökade misstro då mot serieförvärvare. Vad tror du att det beror på?
Det är så härligt att du frågar mig såna saker som egentligen bara är det, finansmarknad. Men jag tror att mycket handlar om att allt som på något sätt får bubbeleffekt är för att man tror att det går att gena. I det här fallet så handlar det ju om att göra de här sakerna vi har pratat om. Identifiera fina små bolag som har ett tydligt existensberättigande, som levererar något som deras kunder verkligen behöver. Och göra det till marknadsmässiga priser så att man alltid tjänar pengar och genererar kassaflöden så man överlever lågkonjunktur och högkonjunktur och så vidare. Men det är ju så viktigt att man betalar rätt för det här bolaget. Att man har en rimlig värdering som gör att ens egna kassaflöde kan bära den investeringen. För att en affärsmodell, oavsett om det är att bygga fler och fler generatorer för ABB till exempel. Om de överinvesterar sig och bygger för många eller belånar sig för mycket så att du inte kan ha marginal på det du säljer sen, så kommer det organiskt då, man räknar organiskt. Flera av de här som kallas för serieförvärvare som då har växt väldigt fort och gjort det med på olika sätt lånade pengar, kanske har velat att det ska gå så där fort som jag och Jonas trodde att det skulle gå när vi startade 2006. Vi hade ju tur, för vi hade nog gjort alldeles för fort om vi hade haft tillgång till kapital. Tack och lov hade vi inte det. Vi hade ju bara egengenererad kassa. Så det begränsade oss jättemycket. Nu så har det ju under flera års tid varit väldigt billigt med pengar. Så man har kunnat ta upp stora lån. Både från banker och via obligationer och på andra sätt. Så att det har ju gått att känna att pengar är liksom ingen begränsande faktor. Jag tror att det är sunt att alltid tänka att pengar är en begränsande faktor. Det är liksom mätetalet. Det är ju det vi ska få så mycket kvar av som möjligt på slutet om det här ska fungera. Att liksom låtsas som att den parametern inte existerar, det tror jag har gjort att det har bildats någon typ av överetablering, om man ska använda ett sånt ord. Och så har det blivit modernt, för man har ju sett att det har funnits jättefina peers att titta på som har bevisat att det går att skapa värde över tid. Avkasta riktigt, riktigt bra. Till exempel de vi har nämnt, Adtech, Indutrade, Lifco. Det finns ju de som verkligen har bevisat att det här är superbra. Lagkrans ska jag säga också. Då har det funnits liksom en grund att bygga ifrån och visa på att titta, de här har gått före och visat att det går. Vi kan göra det mycket, mycket fortare och mycket aggressivare. För en parameter som måste användas i ett sånt här bygge, nämligen pengar, kostar inget just nu. Så vi kan göra det superfort. Nu kostar pengar igen och så fungerar inte den modellen.
Det är väldigt intressant att du säger att tack och lov så kostar det pengar, för annars hade ni... Alltså du ser liksom ett alternativt superrace ungefär som du inte hade kunnat hålla koll på. Fattar jag rätt eller?
Jag tror att, alltså, jag är försiktig och inte så entreprenöriell, men jag menar, jag och Jonas och de kollegor vi hade då tillsammans, hade vi haft tillgång till massor av kapital, det är klart att vi hade köpt massor av saker. Det är jag nästan säker på. Eftersom vi köpte saker som vi hade svårt att vända runt och som hade brister i kultur och både det ena och det andra som vi fick kämpa med i många år för att få rätsida på. Alltså, det var ju precis på gränsen att vi mäktade med det vi mäktade med, och det var ju pyttelite. Även om vi jobbade dygnet runt i flera år. Så att hade vi haft liksom flera gånger fler sådana enheter som vi skulle hantera, och utan erfarenhet av att göra det, utan bara köra på, det är klart att vi hade bränt oss.
Så i ditt fall så är det så här, tack och lov att finanskrisen kom bara efter några år vi hade varit igång och att ni fick börja om från början nästan, eller?
Ja.
Ja, och ta in nytt kapital och så.
Exakt. Det är klart att det var tur. Det var fruktansvärt jättejobbigt. Och så här, vi pratade så mycket om det. Nytt i skola, ja, givetvis, men...
Men också fuck nytt i skola.
Tack.
Ja.
Tack. Men det gjorde att vi kunde bli bättre. Jag tror att när vi väl tyckte att vi hade lärt oss lite och att vi skulle kunna accelerera förvärvstakten och tillväxttakten lite om vi hade tillgång till mer kapital, så hade vi lärt oss ganska mycket och bränt oss ganska mycket och förstod lite vad som var de bärande delarna i ett sånt här bygge. Och då vågade vi göra det. Och då tog vi in kapital. Men då känner inte jag att vi har liksom... Då har vi varit superförsiktiga även efter det, för vi har den här historiken. Att vi har... fått streta på och vända på varje krona. Det känns som vi har liksom byggt in det i vårt sätt att vara. Och det fungerar. Då vill vi inte ändra på det, även om det finns tillgång till kapital på ett helt annat sätt nu. Nu är det ju lite ränta igen. Då måste ju alla tänka på det. Och det är väl bra, tänker jag, att ett samhälle faktiskt funderar på vad man lägger pengar på, så att inte det bara finns nya hela tiden att ösa ur.
Ni brukar köpa ungefär till 50% belåning, va? Har det varit bra liksom nu med den höjda räntan? Och så där? Hur ser det ut? Hur orolig är du för det nu?
Nu är vi ungefär på de räntenivåer vi hade när vi började, tror jag, ungefär, give or take. Och vi har hållit fast vid våran investeringstanke och våra värderingsmodeller. Det är samma nu som då och så där. Och vi tittar på
jättemycket bolag och träffar väldigt många entreprenörer. Och några, tillräckligt många, värderar de saker vi värderar. Och då brukar vi hitta ett sätt att förvärva de bolagen. Nu så vill vi ju se till att vi har så bra villkor som möjligt hos de som lånar ut pengar till oss. Det är ju självklart, men så har vi alltid tänkt. Nu så blir det mer flupp på det. Men det, jag kan inte säga att jag är orolig för... Det kanske är naivt, men jag är inte orolig för att vi inte ska ha tillgång till kapital eller så. Vi jobbar så väldigt mycket med positiva kassaflöden. Det är det vi försöker mäta på internt liksom hos oss själva. Det ska bli pengar kvar, för de pengarna ska vi lägga in hög så vi kan gå till banken, låna lika mycket och köpa ett bolag till som genererar en större hög med pengar. Så det blir ju ganska enkelt att tänka så. Det, ute i dotterbolagen så är det, vi försöker jaga högre och högre marginaler och bättre och bättre vinster. Men att vi också pratar om det här med kassaflöde och rörelsekapital. Att de där vinsterna ska liksom inte bli plåtar på ett lager eller så, utan det ska faktiskt generera, det ska ligga i kassan. Det ska inte ligga som kundfordringar eller så där, utan pengarna ska till oss för att vi kan skapa mera pengar med de där pengarna. Skulle någonting hända stort upp och ner på hela världen och det blir jättedyrt, det känns som vi är så diversifierade och så spretiga och så robusta så att vi kan liksom vi kan gå ner på tomgång ett tag i så fall om det skulle vara så. Men det ser jag verkligen inte. Jag är liksom olyckskorpen i det här gänget. Jag går alltid och försöker leta efter någon lågkonjunktur bakom hörnet och så. Jag har ropat efter det lite länge nu kanske, jag vet inte. Jag har inte gett upp riktigt än.
Men... Du tror att det blir lite värre än vad det är nu?
Generellt i världen, ja. Men som sagt, jag är ingenjör. Det är min bakgrund.
Maskiningenjör?
Ja, exakt. Jag har pluggat på KTH. Det var väldigt bra, för där träffade jag Mimmi som jag gifte mig med sen. Så det var tur att jag pluggade där.
Och vad är mest konjunkturkänsligt då, hos er? Vad är du mest orolig över då? Nu har vi pratat om... Två byggbolag och mera?
Vi har tre typer av bolag kan man säga. Dels bolag som tillverkar åt andra, legotillverkare, olika typer. Och sen så har vi bolag som säljer åt andra, som agenturbolag. Och sen har vi bolag som utvecklar och säljer sina egna produkter. Någon varumärkesbolag då, man ska säga. Vi kontrollerar våra egna varumärken. Och den där mixen är väl, vi försöker väl över tid vikta den mer och mer mot att vi ska äga våra egna varumärken och att vi ska liksom vara våran egen lyckas smed sådär. Men det finns något speciellt i att också vara duktig i de andra nischerna och att vi finns där. Det ger oss en viss robusthet. Men lite som vi pratade om förut där med byggbolagen, att vi har två byggbolag, vi har två husbyggare ska jag säga, vi har två husfabriker. Och där känner inte jag eller vi att vi vill satsa mer som det ser ut idag, utan det är lagom. Men vad vi har för uthållighet där, ja, den är evig. Och sen så tror jag att de här legotillverkarna som vi har, där har vi några fabriker som tillverkar åt stora svenska industribolag som alla känner namnet på. Och där tror jag också att vi kommer se en avmattning i alla fall i efterfrågan. Det har varit jättehögt tryck i ett halvt, två år nästan, tycker jag. Och ska det vara så? Ja, det vore ju härligt, men jag tror inte det. Men det är okej att gå runt och vara lite så här paranoid, sunt paranoid, som jag tycker att jag är, för att vi är lite beredda. Egentligen det jag tittar efter och ser egentligen orderingång där vi levererar till namnkunnig svensk industri, vilket vi gör i flera bolag. Och jag upplever att där finns det, jag upplevt det länge, att det liksom finns en avmattning på efterfrågan. Men det är ju liksom ställt i relation till hur det var i fjol när det var helt galet, tycker jag, överdopat. Så det kanske, vi kanske bara är till börja komma tillbaka till något normalt, jag vet faktiskt inte. Vi har ju problem i de bolag som bygger trähus. Och det är främst till de som säljer direkt till privatkunder. Vår fabrik i Grimstorp har att göra, och det är ett jätteduktigt gäng som hela tiden jagar in nya typer av jobb. Men det blir ju såklart inte samma höga marginaljobb som man kan göra i en högkonjunktur. Men vi kämpar på och förfinar våra arbetssätt, och vi har investerat i nya maskiner så att det ska gå snabbare och bli bättre och vara effektivare och sådär. Mycket av, oavsett vad man är för material man bearbetar, om det är trä eller stål eller något annat, så det handlar ju väldigt mycket om att vara effektiv och liksom
förädla så mycket som möjligt med så lite insats som möjligt, så man kan ta bra betalt för det man gör. Och de där sakerna måste man våga satsa på även när det är lite, eller kanske ännu hellre när det är lite lågkonjunktur. Att man liksom förbereder sig för sen när det blir stort tryck, för då ska man ju bara leverera och sälja.
Vi såg snabbt på investmentbolaget Spiltans årsstämma. Och de är ju storägare hos er. Mm. Hur mycket äger de?
11% kanske.
Ja, lite mer än en korn i alla fall. Ja, men han som är vice vd, han heter Göran i förnamn. Han sa väldigt intressant tycker jag på årsstämman. Jag vet inte om du var kvar då, för jag vet att du skulle iväg och springa med ett gäng. Mm. Det som han tycker var hans största utmaning, det var hur ska jag fördela min tid? Hur stor del av min tid ska jag lägga på bolag som inte går bra kontra min tid på bolag som går bra? Mm. Om man ser då liksom också till aktieägarvärde, hur mycket... Ja, men det blir liksom väldigt filosofiskt. Jag kan tänka mig att så här, ska jag liksom ge allt till Paradox här som tuffar på jättebra för att det ger mer? Eller ska jag hjälpa till de här som är liksom sämre? Och även om det är ett helt annat djur än vad ni är, så du måste ju brottas ungefär med samma grejer. Hur tänker du där?
Jag tror jag går till ryggmärgsbeteende och hjälper de som har det svårt. De som har det bra leds ju ofta av individer som är väldigt duktiga på det de gör och klarar av att skapa en kultur och en miljö där människor trivs och är jätteduktiga på sina jobb. Där tycker jag att det får räcka med att man genom styrelsearbetet kommer att ge dem energi, kramar om dem och ser vad man kan hjälpa dem med. Det måste räcka. Och sen så får man fokusera på att stötta dem som verkligen behöver hjälp.
För det finns ju också en tanke där att det kan ju gå ännu bättre. Alltså det som går bra, det kan ju gå hur bra som helst. Det kan ju vara början av någonting som kan gå hur bra som helst.
Mm. Liksom, ett bolag kan ju ha förutsättningar sett utifrån att ta över världen. Om det är en produkt eller något nytt som är helt revolutionerande. Eller att det finns bara att det är ett gap i marknaden som ingen har tagit vara på. Och så är det inte rätt besättning för att göra den världsomspännande det övertagandet. Och varför är inte det? Ja, rimligen för att vi har lyckats hitta och identifiera och köpa det bolaget. Hade det varit drivet av människor som såg att de hade kapacitet och resurser för att ta över världen, då hade vi nog aldrig varit en bra köpare till det bolaget. Så det handlar så väldigt mycket om att låta bra saker vara så bra. De behöver inte vara bättre. Det är också någon, om man ska titta på vad vi har lärt oss, att i början så kunde jag vara otroligt frustrerad över just den där anledningen. Jag såg några dotterbolag som vi hade som hade sån otrolig potential som jag tyckte att vi inte tog vara på. Och pushade och ifrågasatte och jagade på och krävde in rapporter och mätetal från de stackars vd:arna som bara blev frustrerade och ledsna. Tills jag förstod att de är grymma ju på det de gör. Det är inte mitt sätt. Om jag skulle köra det bolaget kanske jag hade gjort på ett annat sätt. Bättre eller sämre vet vi inte. Men då hade jag behövt göra det jobbet. Och det är mitt jobb, är att köra Technion. Det är något helt annat. Du identifierar och köpa fler sådana fina bolag. Så att jag tror att det där kan bli missriktat för oss i alla fall. Att liksom titta på ett enskilt dotterbolag och säga att det där ska vi satsa på. Det är för det dotterbolagets styrelse att ta ställning till, och sen får i så fall den styrelsen komma till moderbolaget och säga vi vill äska medel här, vi kan allokera kapital mycket bättre än vad ni kan i Technion. Nej, då får vi lämna våra stolar till förfogande då, vi som sitter här, om vi inte är bäst på det vi gör längre. Men så länge vi är bäst på att skapa värde så lär väl vi sitta här och göra det. Och så får vi coacha och klappa på dem som är jätteduktiga. Och så får vi hjälpa dem som behöver hjälp, för det är det ju alltid. Och helheten är det som betyder något för oss. Vi kommer aldrig vara de som växer mest och genererar mest pengar liksom kortsiktigt på någon uppgång, men vi kommer inte vara de som går sämst eller i någon nedgång, för vi är så många olika branscher och vi är så små och lättfotade så vi kan parera rörelser och vi kan parera hemska grejer som händer. Det är väl robustheten i en sån här grupp, tror jag, eller liksom styrkan i en sån här grupp. Jag tänker att vi ska hela tiden se till att peppa och höja svansen de som är loket längst fram, som bara driver, de har nog, bara de får vara i en grupp med drivna människor med hög energi, mycket inspiration, då vill ingen av dem vara sämst. Så den bästa coachningen för våra bästa bolag, det är att de har varandra att mäta sig mot. För de, ingen vill vara två eller tre. Alla vill vara bäst. Ingen vill komma på femte plats. Alla vill komma på pallen. Och så kan vi som resursmässigt tillsätta resurser och hjälpa dem som kämpar istället.
Vad är den vanligaste frågan du får från investerarkollektivet?
Ja, det finns några sådana som man ofta får. Dels är det, kommer inte bolagen ta slut, alltså de man ska köpa.
Vad svarar du på det?
Nej, det kommer aldrig ta slut. Det kommer hela tiden nya människor, nya idéer, nya bolag. Bolag mognar, bolag backar, bolag behöver hjälp och så vidare. Så vidare. Nu valde vi att förra året förvärva bolag utanför Sverige för att se om vi kunde och lära oss från det. Och så på sikt kunna etablera oss i andra geografier och liksom bygga teknikern mycket, mycket större. Och blev jätteglada när vi märkte att det är samma drivkrafter som upplever vi som driver entreprenörer, eller liksom framgångsrika entreprenörer i andra länder. Så nu har vi ett bolag i England och ett bolag på Irland, och det kommer med största sannolikhet bli fler bolag på de brittiska öarna, för att vi känner att vi vill liksom inte titta på fler geografi förrän vi är mer etablerade där, får någon kritisk massa där. Så sätta ner lite fler flaggor där först. Men annars så kommer Sverige vara vår huvudmarknad. Vi är helt övertygade om att det alltid kommer finnas fina förvärvsmöjligheter för oss här.
Det blir inte svårt att hålla ihop allting. Är inte det en vanlig fråga också?
Jo, det är en jättevanlig fråga. Ni är så spretiga. Vad är den röda tråden? Den röda tråden är att vi tjänar pengar. Vi fattar hur man gör det. Vi fattar att kassaflöde är det som gör att vi finns kvar och att vi hela tiden kan utvecklas och växa.
Vinst per aktie ska vara och växa, hur mycket då?
Ja, vi har tre finansiella mål. Det första är stabilitet egentligen, det är att vi inte får vara för högt belånande. Det ska alltid vara självklart att vi ska vara på säkra sidan där. Sen så det andra...
Och hur är det rent tekniskt?
Två och en halv gånger EBITDA egentligen, belåningsgraden. Och vi ligger på ungefär en och en halv. Men det är inte så att vi vill vara uppe och liksom snudda vid 2,5, utan det är bara att vi har det som en kovenant med vår bank, så har vi liksom adapterat över det i ett mål. Men det andra målet är att vi vill det vi har i gruppen ska vara helt och snyggt och generera resultat. Så då har vi satt det som ett marginalmål på EBITDA-nivå. Och då ska vi ligga över 9% i snitt för gruppen. Det betyder ju att några bolag som nu då Bygg till exempel, som inte når dit, och några som ligger långt över. Och så ska vi alltid vara över. Vi ligger på drygt 11% nu. Där har vi tittat på våra storsyskon då, som vi säger, som Indutrade och Lifco, och som man ser över tid har varit jätteduktiga på att sakta gneta upp marginalerna. Och ju bättre och finare förvärv man gör, ju längre man kan få vara med och påverka de bolag man har i gruppen och liksom inpränta det här med att ha fina marginaler och fina kassaflöden, så blir det sakta bättre. Det är ingen snabb spurt, men långsamt så blir det lite bättre. De där två ska alltid liksom vara på plats, tycker vi. Och sen det tredje målet som vi jagar och som tycker är roligast, det är ju att dubbla vinst per aktie. Och då har vi satt det på vart 50 år. Och inte sätta 15% per år, för att vi vill inte känna att vi ska bli stressade någonstans att behöva göra något förvärv eller göra någonting som bara för att nå det där målet på ett års sikt. Utan 5 år, tänker vi, är en rimlig målsättning, att då ska vi dubbla vinsten, och då ska vi också kanske ha lite tur med att sakta få till oss den typen av aktieägare som orkar tänka så, som vill tänka så. Så en annan fråga som jag ofta får från investerarkollektivet är hur ser marginalerna ut nästa kvartal? Och det är ganska ointressant, tycker jag. Vi vill alltid att de ska bli bättre över lång tid.
Men varierar de så mycket, eller? Det gör de väl lite?
Nej, men det är väl också lite symptomatiskt med att vi är fortfarande en ganska liten grupp. Vi är drygt 20 bolag i gruppen. Och
omsättet totalt?
Vi landar på drygt 1,3 miljarder i fjol. Och det är väl att det finns fortfarande variationer som kommer från att det är lite projektstyrt i vissa bolag och att ett segment kan få en riktig inbromsning och sådär. Så att det är klart att det kan variera, men du har rätt, det skiljer inte så mycket längre. Men vi växer ju fortfarande ganska mycket. Och ju större vi blir, ju mindre ska ju förhoppningsvis de här slagigheten bli också, är ju tanken.
Ni tittar på några förvärv, eventuellt då England. Mm. Vad händer mer?
Vi har ju äntligen då efter de här coronaåren börjat sätta igång igen med lite vd-träffar och andra personalgrupper som träffas. Och det vill vi utveckla mer. Det finns en otrolig... Det är jäkligt kul för det första. Sen finns det en otrolig kraft i det. Man ser när duktiga människor får träffas och prata om det och tillhöra samma gäng, så sporrar de varandra och gör bra grejer. Så att vi har börjat köra lite sådana här vd-träffar igen som vi sporadiskt hade lite på Teams och så under corona. Men nu när vi ses fysiskt igen så funkar det jättebra. Jag var ute med alla ekonomer här förra veckan. De hade en seminarium idag, så jag fick äran att komma och hålla ett litet föredrag på slutet där. Och sen gick vi ut och käkade god mat och drack lite drinkar. Otroligt kul att se alla, liksom att träffa alla fysiskt och få prata om de här sakerna. Hur bygger man bolag? Hur blir man långsiktig? Hur bygger man robust? Vad är viktigt? Jag tror vi kan göra mer av det.
Volati har ju något sån här HR, ett eget HR-program ungefär, som påminner lite, verkar det som, till exempel som Atlas har. Eller har ni funderat på något liknande?
Vi har sneglat åt de där hållen länge. Jag tror att det kommer vid en viss storlek och vi är fortfarande lite för små. Framförallt tror jag att våra enheter är lite för små för att liksom satsa så mycket på en intern rekrytering. Liksom, vad är grogrund eller trainee-program för att vaska fram vd-trainees eller sådär. Det är inte omöjligt, absolut inte. Men då tror jag det kommer organiskt, som det ser ut just nu. Men det är som sagt, när vi var 10 bolag visste vi inte hur vi skulle köra 20 bolag. När vi är 20 bolag, vi vet inte hur vi ska göra 40. Men vi kommer göra 40 så småningom. Men någonstans så kommer sådana där saker falla på plats också. När det blir naturligt att det finns ett underlag för det. Just nu så är det inte riktigt så.
Vad skulle få dig att sälja Technion? Jag tänker, ni köper ju från många entreprenörer och sådär. Mm. Det känns ju som att över ens döda kropp skulle man ju sälja sitt eget bolag. Om man inte nästan var sjuk eller för gammal eller bolaget gick dåligt.
Vi har ju träffat väldigt många olika anledningar till varför man ska sälja sitt bolag. Det är några av dem du säger. Då är det ju tragiskt om man är sjuk eller blir för gammal. Och det kan ofta vara den absolut närmsta familjen som kräver att nu säljer du. För att nu vill vi se dig lite innan det är godnatt. Jag började med det här, eller när jag började jobba överhuvudtaget, så var ju liksom den långsiktiga planen att bli rik. Att man skulle få mycket pengar.
Hur mycket pengar har du nu ungefär?
Nej, jag har mina teckningar och aktier ungefär. Och lite till liksom. Men det är ju jättemycket pengar.
Så jag, hur mycket är det då?
Jag äger mellan 5-6% av teckningarna. Men någonstans under tiden så... Jag har sån tur så jag har en familj, jag har 2 barn, jag har kompisar, och så har det gått upp för mig att jag gärna vill jobba. Jag vill inte sluta jobba, som en naiv ungdomstanke var att jag skulle sluta jobba när jag hade så mycket pengar som man inte behövde jobba längre. Det här är kul tycker jag. Det är utmanande. Jag får vara med människor jag tycker om, jag får vara med människor som vill något, som driver mig, som gör att jag blir bättre. Jag har ett syfte... Och så vidare. Och det tror jag vill inte byta det mot något. Men det finns ju så här, vad skulle du sälja Technion? Jag har drygt 5%. Jag är vd, jag sitter i styrelsen. Om jag inte, i en situation där jag inte har styrelsens förtroende eller där jag känner att aktieägarna vill något helt annat än vad jag vill, då puttar de väl bort mig, tänker jag. Då är jag ju bara i vägen, då är jag en stoppkloss. Den dagen vet man aldrig kommer. Jag har ändå varit med sedan vi var typ inget. Och nu är vi något i alla fall, även om det känns som vi är i början. Verkligen. Det är nog därför jag säger så här också. Jag tänker inte på kort sikt vad det ska bli. Utan jag tänker, hur blir det 100? Hur blir det 200 bolag? Jag menar, så länge jag får ha det så här bra så vill jag vara här. Det finns liksom inga pengar som är det där.
Du vill inte köpa på det liksom ytterligare 6% eller i alla fall öka så att du har mer än en corner ifall det skulle komma något bud eller så?
Jag skulle jättegärna köpa mera, men jag har liksom inga sådana pengar. Jag
kommer utan pengar och har Teknion-aktier. Så det är liksom det.
Vad är börsvärdet då?
Börsvärdet är väl mellan 2,5 och 3 miljarder. Så hur mycket pengar det där är? Ja, det är väl drygt 150 miljoner. Så mycket behöver man inte om man ska bo i en sommarstuga och surfa lite. Eller springa trail-löpning.
Jag tänker också att du utstrålar en person som är ganska billig i drift, eller?
Vilket det ska jag ta det? Det måste vara en komplimang. Jag är ganska billig i drift. Ja, det får man säga.
Du verkar tycka om att springa, kanske vara med din familj. Vad tycker du om mer att göra? Eller håller du på med så här dyra sport?
Nej, men vi försöker åka slalom eller utför en eller två gånger om året. Det är ju dyrt. Det är dyrt. Men nej, annars gör jag inte det. Jag för länge sedan så... När man inte hade pengar överhuvudtaget, då höll jag på att dyka lite. Men det var länge sedan nu tyvärr.
Vad är det dyraste du gör liksom?
Jag flyger ju till mina lopp runt om i världen. Det är ju ganska dyrt. Och kanske omoraliskt ur ett miljöhållbarhetsperspektiv. Men det gör jag.
Vilket lopp väntar nu härnäst?
Det var bara några dagar sedan jag anmälde mig. Jag har inte haft något i kalendern. Jag har anmält mig till något som heter The Race for the Ages. Så då får man springa så långt man kan på de timmar som motsvarar ens ålder. Så jag ska fylla 50 och jag är bara 49, tänka sig. Så jag har 49 timmar på mig att springa så långt som möjligt. Det är ett knasigt lopp i Tennessee.
Också Tennessee?
Det är samma gubbe. Gary Cantrell heter han som har Barkley, han som har Big Backyard och Last Daniel Wall State och några andra lopp som jag tycker väldigt mycket om. Och det här är lite familjärt inne i en liten landsbygdsstad i Tennessee där det här loppet går i en parkmiljö kan man säga. Så det är en varvbana i den där parken som är 1,5 kilometer lång, så gnetar man på där i så många timmar man så gammal man är.
Vem vinner den som överhuvudtaget kommer längst?
Ja, exakt. Så att där är man 80, som är 80 timmar på sig. Då. Det är alltså ett lopp konstruerat för att Gary, då, eller Lass som han heter, Lass ska få träffa sina gamla kompisar och idoler från löparvärlden förr i tiden. Så de kommer dit och gnetar på en helg.
Apropå bara dyk, så vet jag ju att du var ju med i en väldigt speciell, inte dykning, men...
En badning.
En badning med Estonia-katastrofen ju.
Just det.
Och den verkar jag ändå ha präglat dig lite grann. Det finns väldigt rörande klipp när man tittar på dig. Och när du har varit med TV4, Morgonsoffan och så. Det finns en man som heter Anders som du räddade under en flotte, eller hur? Det var 1994, det var bara 20 år.
Ja.
Men vad har det fått för konsekvenser för hela ditt liv eller dig som person?
Att först så tänkte jag att om man skulle göra lumpen så måste man göra något tufft om man ändå ska göra det. Då tänkte jag att jag trodde att jag ville bli fallskärmsjägare. Så jag satt på mönstringskontoret, men då visade de en film där på någon tjock tv i väntrummet om ytberger. Jag visste inte att det fanns, så då sökte jag mig till det. Jag tyckte det verkade tufft då, eller så. Och så kom jag till F15 Söderhamn och gjorde utbildningen. Och sen så hade vi en så himla bra utbildningsledare på Ytbergsskolan i Ronneby då. En kapten i 50-årsåldern som sa, grabbar, nu har ni åkt in i värnplikten och i lumpen. Och då kan ni välja att utnyttja det här och ha ett slappt år bara. Ni kommer lära mecka lite helikopter och få lite sjukvårdsutbildning och sådär. Men ni kommer ju vara här ett år. Så om ni tar chansen så kommer ni att träna varje dag. Så kommer ni kunna komma ut på andra sidan av det här året och vara typ som elitidrottare. Han hade så roliga övningar som gjorde så att liksom allt han sa fastnade på något sätt. Så det där satte sig. Så att jag och Per, som Öberg som jag gjorde lumpen med, han heter Karl Malm idag, vi började träna varje dag när vi kom tillbaka till Söderhamn. Det var det enda vi gjorde. Ja, vi hade väldigt kul också. Men vi tränade och vi gjorde det för att dels hade de där orden satt sig, men sen så hade också vi ville vara bra på vårt jobb. För vi visste att vi skulle ju bara behövas om det var någon som verkligen behövde hjälp. Och ytbergeriet i flygvapnet handlar ju om att hämta piloter som har skjutit ut sig från sina flygplan.
Så det tränade vi på, och vi var i beredskap under flygtiden när man flög med Viggen som det var på den tiden. Det blev så verkligt eftersom vi var ju med de där piloterna, och vi ville ju inte att den svaga länken skulle vara vi i en eventuell skarp situation. Så vi övade och vi tränade, och vi övade på våra utrustningar, och vi trimmade våra utrustningar så den var så bra som den kunde under förutsättningarna, så den passade oss och vårt sätt att vara. Vi la mycket krut på det där. Och sen så hoppades vi på att något skulle hända. Det gick sakta över från att man var lite spänd och nervös för det, kunde man, tills man började få en tro på att nu kan vi det här, nu vill vi öva på riktigt, nu vill vi vara med om något skarpt. Så här ungdomlig dumdristighet, eller jag vet inte vad jag ska säga. Jag fick möjligheten, för att de två ytbärarna som gick på Södran före oss, de började bli väldigt trötta på att vara i lumpen framåt sommaren då, 94. Så att då var det en helg när det skulle vara något uppdrag. Så fick jag vara kvar på helgen istället för Nilsson då, som han hette, som ville hem och träffa sin nya flickvän i Stockholm eller något. Så jag var bara jättegärna kvar för att jag skulle få flyga helikopter och liksom vara skarp för första gången. Och den helgen så fick vi ett larm från lasarettet att två asfaltsläggare hade blivit svårt brända och behövde flyttas till såna här traumakliniker, en i Uppsala, en i Linköping tror jag. Så du fick flyga ambulans med de två i helikoptern, och det var ju väldigt, ja, det var ju kontrollerat, för det var ju sjukvårdspersonal med, det var ju läkare med, men det var ändå på riktigt ju. Och stort. Och göra nytta och sådär. Och då hände det sig också att på vägen tillbaks därifrån så var det några tyska turister som hade rott bort sig i vanen, och man hade tappat bort dem. Och då hade vi tydligen bränsle så vi kunde gå och titta och hjälpa till i det sökandet. Vi var ändå i luften. Och då hittade något ytfartyg deras båt. Den var vattenfylld och en av de här männen låg flytandes inuti båten då, men den var vattenfylld. Men de vågade inte gå in till med fartyget för att de var rädda för att stöta till den där ekan så att kroppen skulle sjunka eller flyta ur och sjunka. Så då vinschade jag ner och simmade fram och konstaterade att den här var en livlös person och att de utan risk kunde gå fram då och fiska upp kroppen på ytfartyget. Och sen vinschade jag ner på ytfartyget och tog ner vår läkare som vi då hade med oss i helikoptern också, så att han kunde dödförklara den här personen på däck på fartyget innan vi båda vinschade upp igen. Och så flög vi hem till Söderhamn. Så det var den första helgen som jag var ytbärgare på riktigt. Och sen så hände ju Estonia i slutet på september 94. Vi hade varit ute och övat på kvällen och vinschat en docka i en skog. Det var ju dåligt väder, regnigt och blåsigt och jävligt. Och sen så flög vi mitt i natten en besättning via Berga där vi tankade och lastade på filtar istället för livflottar, för vi hade fått reda på att det var så mycket livflottar i havet. Och så flög vi ut i gryningen mot platsen där Estonia hade förlist. Och direkt så kunde vi rädda några som låg på en flotte. Bland annat Anders då, som låg under flotten. Och sen så hittade vi en flotte till med två personer på som vi fiskade upp. Och sen fick vi åka med dem till säkerhet på finska ute och lämna av dem. Sen åkte vi ut och letade igen. Då hittade vi inga fler som levde tyvärr, utan då fick vi börja samla in dem som hade avlidit. Och så var på eftermiddagen flög vi hem. Och ja.
Det finns en jättefin historia med honom. Så här. Jag vet när jag har kontakt några gånger om året och så. Och han blir alltid väldigt tårögd när man har sett de här klippen när han är med. Och det förstår man ju, eftersom han ju faktiskt inte hade levt om han inte hade blivit räddad ju. Men hur var det för dig bara? Du var 20 år, dels räddade folk men också samlade på de massa lik också från havet. Hur var det?
Det är inte massa lik. Vi fick upp tre kroppar, men det upplevdes som massa. ni gjorde. Det var jättejobbigt att gå från att ha gjort vad som helst utan att känna trötthet ut i den där väldigt våldsamma miljön på havet där och rädda de som levde. Det fanns ingen tanke på egen säkerhet på det sättet att man, det fanns det, man följde protokoll jättenoga och gjorde precis som man lärt sig, men det var inte så att man funderade över sin egen utsatthet, eller jag gjorde inte det i alla fall, och jag blev inte trött. Jag upplevde inte ens att jag fick mjölksyra eller liksom att jag var andfådd, utan gick på adrenalin på något sätt. Och det bara kändes fantastiskt att vi lyckades få upp folk ur havet. Till att helt plötsligt få orden om att gå ner och hämta tydligt avlidna personer. Så flyttades fokus till att bli jätteegocentrisk. Direkt. Jag bara tänkte på hur jag kunde göra illa mig. Jag bara tänkte på hur orättvist det var att jag behövde göra det här. Så att det var en jättetydlig switch. Och vad fort jag blev trött. Alltså fysiskt utmattad bara snabbt. Så att det var inte jag som avbröt efter 3 vinschningar i havet, utan det var den som ansvarade för ytbäraren i besättningen. Det var helikoptermekanikern, vinschskötaren kan man säga. Så ytbäraren är trött, vi behöver vila liksom. Det gick till. Och vi från att ha alltid kallat varandra vid namn givetvis i den där besättningen i alla dagar om året, till att när vi var ute där och det var på riktigt så var jag ytbärgaren och det var piloten och det var liksom möjligtvis efternamn liksom. Ja, det var mycket speciellt. Men så att jag tror att din originalfråga var hur det har påverkat mig. Jag tror att vi fick ju åka ut och göra nytta. Vi var ju som en ambulans varje dag. Fast vi fick göra det på en sån där spektakulär katastrof som påverkade så många. Så att dels fick vi uppleva hur bra det känns när man kan hjälpa till på ett sånt där sätt. Och sprida lite ljus i en sån där hemsk situation. Men sen för mig personligen så tror jag att nu hade jag ju sån tur att jag fick vara del av ett sånt där bra lag. Liksom, så att allt gick bra med oss. Vi är 5 i besättningen, helikoptern, utrustningen funkar typ och helikoptern funkar och mina kompisar på helikoptern, vi höll ihop som ett bra lag och liksom skyddade varandra och så det var liksom, allt gick bra, så var det inte för alla. Men för mig personligen så fick jag ju svart på vitt på att jag funkar när det är skarpt. Det är nog det största jag fick ta med mig därifrån. Att liksom, nu är det på riktigt. Kan jag hantera det? Kan jag liksom följa protokoll då? Kan jag följa uppsatta regler då? Och när jag fick svar på att ja, det kan jag, så tror jag att det har varit en trygghet. Det går att gå framåt även när det är riktigt, riktigt hemskt. Om vi bara gör det vi ska. Och inte bara genar eller hittar på nya grejer.
Det är andra eller tredje gången också du säger genar. Det är inte din grej, eller?
Fuska tycker jag inte om. Nej, det tycker jag inte om.
Snedda liksom.
Nej, men så enkla vägen. Det finns just...
Riktiga vägar finns.
Eller? Riktiga vägar finns. Det mesta är provat redan. Det finns av en anledning. Man har försökt gena förut. Det har inte gått. Varför skulle det gå den här gången?
Har du försökt gena någonting?
Ja, varje dag man försöker övertyga sina barn om att göra läxan, jag vet inte. Men liksom, det är klart att man gör. Det gör man väl hela tiden i sin vardag. Man tar något lätt beslut. Man gör inte det som verkligen krävs. För de flesta människor vet vad som krävs för att åstadkomma ett positivt resultat. Men på något sätt så väljer man att inte orka göra det. Från smått till stort. Det är klart att man genar.
Stort tack till dig, Johan Stene, för att jag fick jogga med dig och prata med dig här på Technions kontor. Huvudkontor, ska man säga det? Huvudkontor.
Huvudkontor. Tack så jättemycket, det var kul att få jogga med dig.
Du har lyssnat på podden Marknaden med mig, Helene Rothstein. Och ansvarig utgivare, det är Jakob Bursell. Den här podden ges ut av Monopol Media. Han som sköter ljudet, som är ljudtekniker. Han heter Kristoffer Krok. Och vi är snart tillbaka. Håll ut. Hej då! Yeah.